Jag minns också att det var ett väldigt sjå med tops och sterilt vatten. Och... Ja. Men hur har det gått med odlingarna?
Då börjar vi med fingertopparna här då.
Och fy fan, vad är det?
Det är Agnes fingrar och det är Christers fingrar.
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Välkommen du som lyssnar och såklart Agnes.
Tack så mycket.
Precis så här inleddes det allra första avsnittet vi gjorde januari 2021, mitt under pandemin. Så länge sedan var det faktiskt vi pratade om det vi ska göra idag.
Bajset.
Ja, men först skulle jag bara vilja lyfta fram en grej med dig från just det här allra första premiäravsnittet när jag bad dig beskriva vad själva poängen med podden är.
Ja, den är väl att folk kan fråga precis vad de vill. Gärna sånt som har kanske med lite medicin eller naturvetenskap att göra som jag kan svara på. Och så svarar jag på det jag kan.
Visst står sig den här programförklaringen ganska bra fortfarande?
Mm.
Idag, Agnes, ska vi ge oss i kast med några av de väldigt många frågor och funderingar som kommit in apropå tarmar och bajsen det senast fördes på tal. Första kommer från Eva.
Min avföring flyter och har gjort det i flera år. Jag har frågat läkaren någon gång, men han ryckte bara lite på axlarna. Jag vågar inte fråga igen.
Men dig vågar man fråga, Agnes, och du tycker jag på något sätt är väldigt fint. Varför flyter bajset?
Ja, och till min stora glädje så var det ganska enkelt att få fram det här. Det fanns till och med en artikel från 1991 i den finaste tidskriften New England Journal of Medicine som ägnade sig åt att just titta på detta. Och det gjordes vetenskapligt. Man tog folk då som vars bajs flöt och vars bajs inte flöt. Det är ungefär 10% som har bajs som flyter. Och då gjorde man fina experiment där. Bland annat så tog man och lyckades pressa ut gasen ur bajset. Och då sjönk bajset lika mycket, oavsett om det flöt innan eller inte. Så att det är gasen som orsakar detta och det är gas som tillverkas då av tarmbakterierna där de bryter ner olika kolhydrater och sånt i tjocktarmen. Då, sådana kolhydrater som har blivit kvar, som inte har brutits ner tidigare i tunntarmen. Och det finns ju ett annat tillstånd man kan få flytande bajs och det kallas steatore, fettbajs. Det blir det om man till exempel inte får någon galla ut i tarmen då för man sitter i vägen. Då blir ju också bajset vitgult och så. Man hade sådana människor också och där var det så att säga lättare i sig själv bajset. Även om man pressade ut gasen ur det här så var det ändå lägre densitet, alltså täthet än vanligt bajs då. Men där man kom fram till att det har väldigt lite att göra med den här fettbajs om bajset flyter inte. Man har också kommit fram till att man hittar absolut ingen koppling mellan att bajset flyter och att någon sorts sjukdom eller att, ja, förutom den här steatoren då, men annars att det skulle vara något dåligt med det här. Utan det är som sagt var gaser och det är då framför allt vätgas den största delen och sen är det koldioxid. Sen är det en hel del kvävgas och det kommer antagligen från blodet och från att vi andas ju in. Det är ju 80% kvävgas i luften vi andas. Så den produceras nog inte särskilt mycket av tarmbakterierna då. Sen kan man ha lite metan också, men det är inte alla som har, utan metan bildas inte av bakterier utan en sorts organism som heter arke, som är skild från både bakterier och från oss och djur och allting. Jättegammal, det är därför arke betyder gammal och de producerar metan då. Men det är inte alls alla människor som har arke i sin tarmflora.
Men om man nu har en sån här flytande korv, behöver man vara orolig på något sätt?
Det ska man absolut inte vara orolig.
Och det beror alltså på att den innehåller mer gas än annat bajs.
Mm, mm.
Men varför blir det så då? Är bakterierna lite slarviga då? Och
nej,
inte gjort jobbet ordentligt?
Tvärtom, de har gjort jobbet ordentligt.
Jag vet inte om det är opassande, i så fall ber jag om ursäkt på förhand. Men när vi pratar om det här med flytare och sjunkare kan jag inte låta bli att tänka på en tävling som talkshow-mogulen David Letterman brukade hålla på med när jag satt och slökollade på tv som ung.
Time to play Will It Float, Paul, take it away. Thank you very much, Paul. Alan, what is tonight's Will It Float item?
Tonight's item is a glass brick.
A glass brick. Ooh, glass brick. It'll float.
Nu kan man ju ha olika åsikter om Letterman, men just den här leken eller tävlingen har jag alltid tyckt var smått genialisk. Den gick helt enkelt ut på att gissa om ett visst föremål skulle flyta eller sjunka när man stoppar ner i vatten. I det här fallet då en dekorationstegelsten av glas. Spontant tror jag att du skulle vara väldigt bra på att gissa rätt på huruvida saker flyter eller inte, Agnes.
Ja, kanske. I alla fall inte jättedålig, det tror jag inte.
Och det har att göra med din djupa kunskap inom biologi och fysik och kemi.
Ja, det är ju grundskolefysik helt enkelt. Jag ska säga att för övrigt, om man nu vill grotta ner sina vetenskapen, så gjorde man faktiskt experiment med sån här möss som uppföddes helt utan bakterier. Sån här bakteriefria möss som bor i isolatorer. Och deras bajs sjönk som sten då. Det var alldeles tungt. Och sen så koloniserar man dem med bakterier så att de fick en normal bakterieflora. Och då började bajset flyta. Så gjorde de en jättefint index och kunde räkna ut det här och kalla det någonting och sådär.
Så även forskare håller på med Will it float?
Ja, det var det som jag blev så förvånad över, för att ibland är det svårt att hitta svar på frågor som är sådär lite vid sidan av vad forskningen sysslar med, men här visar det sig att det här var mycket, och det är väl antagligen engelsmän. Engelsmän är ju besatta av bajs, de har ju ofta förstoppade och så att det finns ett stort intresse.
Det här är ett ljud som jag nog skulle ha beskrivit som ganska obehagligt innan du uppmuntrar mig att skaffa min lilla hund Bruno.
Mm.
Nu tycker jag bara att det låter tryggt och mysigt, fast det måste ha varit en ganska stor jycke som Gluff säger så här, va?
Det lät så, ja. Mm.
Hej, börjar nästa mejl, och det är ju en bra början. Jag har en fråga till Agnes Wold. För många år sedan var jag på hundutställning där olika företag visade upp sina produkter. Ett känt hundmatsföretag delade ut hundbajspåsar med slogan "mindre bajs i påsen". Alltså att deras foder var så bra så att det blev mindre bajs av det. Men är det verkligen så? Att ju bättre mat man äter, ju mindre bajs kommer ut? Nu tänker jag faktiskt främst på människor, inte hundar, men jag vore tacksam för svar. Med vänlig hälsning, Susanne Sandberg. Hur hänger matens kvalitet ihop med det som kommer ut på slutet?
Jo, men det stämmer väl om man menar då att om vi har mat som kommer ut på slutet, den kan vi ju definitionsmässigt inte tillgodogöra oss. Och då är det ju framförallt cellulosa då, som vi helt saknar enzymer som bryter ner. Cellulosa är ju det som finns i alla växter då, som i gräs till exempel. Vi kan ju inte bryta ner gräs. Kor och hästar och så, de kan ju egentligen inte heller bryta ner gräs, men de har då en bakterieflora med såna här cellulosanedbrytare i sin tarmflora, men det har inte vi då. Och det har ju inte hunden heller, utan hunden, den äter ju ungefär som vi då. Och det är ganska intressant, för att Kerstin Lindblad To heter hon, en väldigt berömd genetiker. Och hon skulle då undersöka vad det var för skillnad mellan hunden och vargen. Hunden och vargen är ju samma art, Canis lupus. Och definitionen på en art är att man kan para sig och få levande fertil avkomma då. Så att det kan ju hundar och vargar då. Men de har ju separerats då kanske 10 000 år eller 40 000 år sedan vi blev kompisar med hundarna då. Så att deras ämnesomsättning har ju ändrats på grund av detta. Så att då tittar man på vad det var för gener som skiljer sig mellan hundar och vargar. Och då hittar man ett antal, en del hade med nervsystemet att göra och hjärnan och så. Och de beter sig förstås annorlunda. Och inte minst så förstår de sig på människor, vilket ju inte vargar gör då. Men sen var det då en hel del som hade med ämnesomsättning att göra. Och då var det framförallt kolhydratnedbrytning som då hundar är mycket bättre på än vargar. Och det beror väl på att vi äter ju bröd och sånt där. Och det är klart att hundarna har ju fått äta det som vi slängde ifrån oss och så. Så att de har anpassat sig då under den här domesticeringen till våran kost då. Så att de är mycket bättre än vargarna på att bryta ner stärkelse och fibrer då.
Susanne Sandberg som skickade mejlet har ju fått en väldigt intressant utläggning här om alla möjliga djur. Men om vi går tillbaka till arten människa, bajsar vi mindre om vi äter bättre?
Om man tänker sig att i naturtillståndet när man svälter och så måste det intressantaste vara att äta mat som innehåller så mycket av det vi behöver som möjligt och så lite skräp som möjligt. Så att säga. Vi vill inte äta gräs och inte en massa blad, utan vi vill äta kött och fisk och sånt där. Men nu för tiden så lever vi ju i en grönsaksreligiös era när det har sagts att det är mycket nytt. Med den här bulken med grejer som vi har svårt eller inte alls kan bryta ner, eller som bara bryts ner i tjocktarmen då, som fibrer som våra bakterier kan bryta ner. Så att salladen, den blir ju rätt mycket som går rakt igenom.
Så mellan raderna här kan jag läsa att vegetarianer och veganer, de bajsar mer än köttätare.
Oh ja, det har du väl säkert noterat.
Ja, jag går på toa ganska ofta. Ja. Men menar du då att om vi bara åt kött så skulle vi inte bajsa?
Jo, men lite bajsar man ju. Så jag skulle ju ta reda på det här. Hur mycket bajsar man om man inte äter någonting utan får näringen rakt in i blodet. Då tillförs det ju då ingenting uppifrån. Men man får ju ändå lite bajs, för vi bildar ju väldigt mycket slem till exempel. Och det bryts ju ner av de här tarmbakterierna, som det är ju kolhydratkedjor där och så ett litet protein. Och då äter de på detta och gör sina gaser och så vidare. Och sen så avstöter vi ju då ganska mycket av tarmepitelet då, de här cellerna som sitter på tarmväggen. Precis som vi avstöter hudcellerna då. Så det har man räknat ut, ungefär 250 gram om dagen, motsvarande en stor biff då som vi producerar till våra tjocktarmsbakterier. Så att det kommer ju alltid lite bajs. Men det är konstigt nog, det tänkte jag, det ska vara en enkel sak att slå upp. Det finns säkert någonstans. Men jag lyckats inte få fram hur mycket bajs det blir om man står på total parenteral nutrition. Det finns säkert någon utmärkt lyssnare som kan tala om det. Men det står ju i alla fall att det blir mycket mindre, men bajsar gör man ändå lite grann.
Företrädesvis så är det på kvällen, natten. Det är varmt, det blir stilla. Masken som finns då i stjärten kryper ut och lägger ägg runt analöppningen då, och det är de som kliar.
I det här klippet från TV4 lät det som att de gick väldigt rakt på sak när det gäller maskar som kliar, och det gör även vår lyssnare Helen. Hej Agnes, skriver hon. Du har ju sagt att det inte är så farligt att få i sig sitt eget bajs. Då undrar jag, när jag var liten fick vi mask i magen som yttrade så att det kliade i analen, och det sades bero på att vi fått i oss vårt eget bajs. Stämmer det? Det var väldigt pinsamt när man var 6-7 år och mamma la en över knät för att titta in där bak. Tack för att ni finns och kan ta död på en massa dumma idéer. Hälsningar från en som längtar till pension. Har ännu inte, liksom du Agnes, lyckats hitta min favoritsyssla som ger inkomst. Kram, Helen Nilsson. Och jag vet inte, är det podden hon syftar på med inkomst? Ganska blygsam i så fall.
Ja, men det är ju rena nöjet, så att man får betalt för det lite grann. Det är bara, det är men, precis så man ska ha det.
Mm. Men hur är det med mask i magen då? Beror det på att man har råkat få i sig sitt eget bajs?
Nej, naturligtvis inte. Man kan inte smitta sig själv. Det visade ju Pasteur på 1800-talet att maskar och bakterier och sånt kan inte uppstå av sig själva. Det trodde man innan, så kallad uralstring. Men han gjorde eleganta försök där han la en köttbit så att han fick ingen tillträde för flugor och sånt där, och då kunde han se att det blev inga fluglarver i den köttbiten. Utan det är ju andra man smittar naturligtvis då, om man kliar sig i rumpan och man får sina ägg på händerna då. Och sen så går man och tar på någon annan, så kan ju de bli smittade. Men de där maskarna har man ju redan i sig, så det spelar ju ingen roll om man får i sig dem en gång till så att säga. De blir ju inte fler för det.
Tänk att Helena då har gått omkring och tänkt det här hela livet.
Ja,
att hon råkat smitta sig själv. Ja. Och därför fick hon ligga så pinsamt på mammas knä.
Ja, jag tycker det är så hemskt. Allt det där de sa när man var liten, och man fick inte äta snö då, som var så himla gott. Och skulle man få mask i magen, och man fick inte prassla i lövhögar, för då fick man polio.
Men var kommer maskarna ifrån då? Om de inte kommer från snö?
De kommer från ägg.
Ja, men var kommer de ifrån?
Ja, de kommer från någon annans händer då. Alltså det är ju parasiter. Vi har ju så lite parasiter här. Men stora delar av världen har ju folk jättemycket parasiter som lever i oss och på oss, och smittar vi varandra då. Jag är för kyl.
Det råder ingen tvekan om vad gruppen Skånska Maffian har råkat ut för. Och det här är ju tyvärr någonting som drabbar både unga och gamla. Hej Agnes och Christer, börjar nästa mejl. Förskolebarn tar ju ofta med sig förkylningar hem. 5-6 om året om jag har räknat rätt. Det är ju rätt sällan vuxna får samma förkylning som sitt barn, men jag märker ofta att magen blir i olag några dagar. Min mormor predikade inte sällan om att förkylningar kan sätta sig på magen, och det verkar ju uppenbarligen vara så. Men samtidigt är väl viruset anpassat för luftvägarna.
Ursäkta.
Blir du förkyld här mitt i mejlet?
Ja, det är hemskt.
Är du okej?
Jag behöver en halstablett.
Då kan du få en av mig här.
Ja, det är bra. Tack.
Så här fortsätter mejlet. Kort sammanfattning. Blir man risig i magen för att det kommer ner ett virus som uppenbarligen inte hör hemma där? Eller vad händer? Tack för en lärorik podd. Med välhälsning, Jakob. Kan ett barns förkylning yttra sig som risig kista hos vuxna?
Ja, det kan det, men de flesta gör ju inte det. Förkylningen kan ju orsakas av en väldigt massa olika virus, men det vanligaste heter rinovirus. Rino betyder näsa på grekiska. Och de, så vitt jag vet, infekterar bara näsan. Och det är klart att de där sväljer man ju ner. Men de har inte, så vitt jag vet, någon receptor i mag-tarmkanalen. De kan inte binda där. De kan inte liksom, för att ett virus ska infekteras så måste de ju binda till en cell. Ett virus som bara passerar förbi, det är ju helt ointressant för kroppen då. Men det är ju inte bara rinovirus som ger förkylningar. Utan vi har ju andra virus som har lite bredare, det som kallas tropism. Tropism är vilka celler och vävnader och organ som smittas av ett visst, det är ju nästan alltid om virus man pratar om detta. Men då har vi virus som både kan infektera luftvägarna och tarmen då. Och ett av de vanligare där är adenovirus, och de ger ju förkylningar och kan också infektera tarmceller och så, ge mag-tarmsymptom. Sen har vi en annan grupp som heter enterovirus. Entero betyder ju tarm, och de flesta är ju mest i tarmen och så, men vissa enterovirus kan man också få sådana här förkylningssymptom av då. Sen ska vi inte glömma coronavirus, som till exempel covid, de infekterar just tarmceller också. Men ett rent näsvirus som vi sväljer ner och åker förbi tarmen, det blir man inte dålig av. Men som sagt, det finns virus som både ger sig på luftvägarna och tarmen då.
Så mormor i mejlet här som Jakob refererar till, hon var inte helt fel ute?
Nej, förkylningar kan sätta sig i magen.
När vi ändå pratar om det här med virus och bakterier och olika läskigheter, skulle jag vilja gå tillbaka till ett experiment som utfördes i den här studien för inte allt för länge sedan. När du tog prov från tangentbordet, musen och puffskyddet här för att se vilka obehagligheter som döljer sig.
Precis.
Då är det ju framförallt den här musen, tycker jag, är vansinnigt äcklig. Ser du hur grå och ful den är? Det är liksom som klägg som sitter på den.
Ja, men då tar vi här då och så gör vi så här.
Nu gnids det av lite här på toppsen.
Så. Mm. Det är något extra äckligt. Så.
Ja, där var riktigt äckligt där vid hjulet.
Den blir faktiskt lite brun den här. Ja, så. Så stryker man så här fint.
Det är som att du stryker på ett rött lager av gelé.
Just det, det är hästblod här.
Nej.
Jo, nu ska vi skriva på här att det är
mus.
Skriver vi här på baksidan.
Programledarmus, det låter inte bra.
Mus.
Om jag har fattat rätt så är odlingarna på de här bakterieplattorna färdiga nu.
Just det. Men som du kanske kommer ihåg så sa jag att vi måste ha en kontroll. Så vi tog också på våra fingrar och vår tumme. Kommer du ihåg det? För jag sa att om du hittar 5 bakterier och börjar åma dig om hur hemskt det är, så måste vi ju se i relation till vad du själv har på dina fingrar och vad jag har.
Jag minns också att det var ett väldigt sjå med tops och sterilt vatten. Och...
Ja.
Men hur har det gått med odlingarna?
Då börjar vi med fingertopparna här då.
Och fy fan, vad är det?
Det är Agnes fingrar och det är Christers fingrar. Det här är helt vanliga hudbakterier då, jättefina. Här har det kommit en sån här bacillus. Det är en sporbildare, det finns överallt, finns i luften och sådär. Så den sprider ut sig så här. Det är en koloni, det är från en bakterie här, den här jättestora blaffan här då.
För en lekman ser ju det här extremt hälsovårdligt ut.
Ja, men det är det inte.
Nej.
Utan här kan du se 3, 6, vi säger att jag har kanske 20 bakterier här på ringfingret där, på fingertoppen. Det är ju inte så mycket.
Är det min?
Det är din då, och du kanske har det.
Ännu värre.
Tummen var ju lite mycket på, men det var kanske 150, men det är ju inte mycket på en stor tumme. Och nu kommer vi till musen.
Den här gråa, hemska.
Ja, de här är bacillus, det är ju sådana sporer som finns i luften och så. Så de kan du räkna bort. Så att du har extremt lite på den här
musen. Musen är ren.
Ja, musen är ganska, det var 3, 6, vi säger 10 bakterier totalt här.
Mm.
Och det är ju vanliga hudbakterier. Så det här klägget där, det var ju inte sånt som de kunde leva i då. Det fanns inget gott att äta där för bakterierna.
Så musen är frikänd som äckelfaktor?
Ja, den är mycket mindre äcklig. Om du jämför med ditt finger där då. Där.
Jag vill inte se det.
Nu ska se, pekfingret är där. Du ser att du har ju mycket, 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 mycket fler bakterier där från början på din hand. Du ser det va?
Mm.
Så kanske 100 gånger mer bakterier, eller tätare på ditt finger än på musen. Och det beror ju på att de kan ju inte leva där, för det finns ju ingen vätska och näring. Nu kommer vi till det förfärliga puffskyddet. Och för säkerhets skull så tog jag 2 plattor. Jag tog en för de här dödsbakterierna, streptokockerna.
Mm.
Och här är den vanliga hästbloden. Vad ser vi? 2 bakterier där och 4 här då.
Och det är alltså det här puffskyddet som jag har varit så orolig för i alla år. Där folk står och flåsar in Ring P1 och P4 Extra och vad det kan vara.
Precis.
Ingenting?
Ingenting. Ja, 4 stycken.
Är det några bajsbakterier som vi kan
Nej,
säga?
Nej, absolut inte.
Ingenting?
Absolut inte. Hudflora. Så du har liksom ramlat av någon liten hudflaga kanske.
Och vad kan man då lära sig av det här experimentet? Tvätta händerna noggrant?
Nej, tvärtom. Att det är som du, alltså de bakterier som finns i mycket liten skala på allting runt oss, de kommer från oss själva. Det är våra händer, vi har bakterier på oss och vi rör i detta och då fastnar en och annan bakterie, men de kan ju inte överleva särskilt länge för att det finns ingen näring där och ingen vätska och så. Ja, det var det. Nu kan du lugnt suga på ditt puffskydd.
Jag kommer nog inte suga på den då faktiskt, men tack Agnes.
Varsågod. You make a change, it doesn't make you different. I can write or share, make it better, call it penicillin. Yeah,
so I can write or share, make it better, call it penicillin. KXYZ rappar här mycket passande om temat för nästa fråga. Den kommer från Magnus i Borlänge. Hej och tack för en bra podd. Alltid intressant med evidensbaserad information istället för vandringssägner. Jag undrar vad som händer med mag-tarmfloran när man äter en penicillinkur. Dödar man stora delar av den mättade kulturen? Slår penicillinet olika på olika bakteriestammar? Och hur gör jag för att återställa min bakterieflora på bästa sätt efter att ha genomgått en kur? Kan jag med kosten, äta havregryn, fermenterade maträtter etc. mer frekvent skapa en mer gynnsam mag-tarmflora? Vänliga hälsningar, Magnus i Borlänge. Vad händer i tarmarna när man äter penicillin?
Ja, det är ju riktigt att vissa tarmbakterier då är känsliga och dör då. Först måste vi säga att penicillin, det är ju det näst första antibiotikat som utvecklades och uppfanns. Det första var sulfa. Penicillin kom under andra världskriget. Penicillin har ett så kallat smalt spektrum. Det dödar vissa grupper av bakterier, till exempel streptokocker, de som ger halsfluss. Pneumokocker som ger öroninflammation och lunginflammation och så. Men man kan inte använda det mot urinvägsinfektion till exempel och massa andra infektioner. Det går inte mot stafylokocker och så. Så att det har ett smalt spektrum och därför har det inte så katastrofala effekter på till exempel tarmfloran då. För att största delen av tarmfloran består av anaerova bakterier och vissa av dem är känsliga för penicillin, vissa är det inte då. Och då dör ju alla de bakterierna och det märker man inte så mycket av för att det är så tätt där nere så att omedelbart så expanderar alla de andra ut så att det blir lika fullt med bakterier där ändå. Men den blir ju lite annorlunda sammansatt då, tarmfloran. Men det finns ju antibiotika med bredare spektrum och det är då cefalosporin, det är utvecklingar från penicillinet kan man säga, bygger på dem men kan också ta andra bakterier än de som tas av penicillinet. Och det är framförallt när man behandlas med sådana då, framförallt om man är lite gammal och nedsatt och så vidare, så man kan riskera då en sjukdom som följd av det här att man har tagit död på lite för stor andel av tarmfloran. Och då finns det en bakterie som heter Clostridioides difficile som kan expandera då när det blir så att säga tomt där nere, tomt blir det inte, men om vi säger att stor del av bakteriecellerna som ligger där och mumsar, de dödas och då får de här andra chans att expandera och så bildar de toxiner och så kan man få diarré och värdesaken så då. Och det är farligt, det är något som finns på äldreboenden och sånt här, att man får den här effekten om man äter för mycket antibiotika med ett brett spektrum. Det är ju inte alls alla som får det här, men det finns en risk för det då. Sen kommer vi till frågan hur man kan ersätta de här bakterierna. Och det finns ju bara ett sätt och det är ju att leva väldigt snuskigt så man får i sig just avföringsbakterier. Och det gör vi ju inte. Och att mata de här då med deras substrat så att säga, med fibrer och så, det hjälper ju inte dugg. Det har de ju redan substrat där nere. De har ju tvärtom lite överskott på det i och med att de andra har dött. Så att konkurrensen har blivit lägre. Och det är ganska skojigt att iaktta det här för att vi lever ju i det här hygienfanatiska samhället och folk har basilskräck och samtidigt har man gjort jättemycket propaganda för hur viktigt det är med tarmfloran då, tjocktarmsfloran. Och det här krockar ju lite grann för den får man ju bara i sig genom att exponeras för avföring i princip. Och då har den här myten uppstått att om man håller på och göder de här med olika fibrer så, då får man en bättre tarmflora. Men den blir ju inte bättre, den blir ju bara att just de som redan finns där, de tillväxer och blir glada. Men de finns ju redan där och är glada, så att det hjälper inte. Men om man tror på det här, vilket ju är helt obevisat, att det finns olika bra och dåliga tarmfloror i tjocktarmen, det är ju mycket snack om det, men det har ju aldrig någon visat att det skulle vara bättre med den ena eller andra sorten, så kan man säga att då lever vi alldeles för rent för att få en sån här väldigt, väldigt artrik tarmflora som man har i länder där det är mycket mer primitiva hygieniska förhållanden och så.
Så om jag ska tolka vad du säger här då, så det är inte att jag ska äta vissa saker, utan att mer att jag ska gå runt och slicka på toaletten.
Ja, det kan du göra. Nu som sagt så tror jag inte att det är någon särskilt fara och färde om det slås ut bakterier av vanliga antibiotikabehandlingar. Och det finns ju bakterier man kan köpa då, laktobaciller framförallt, och lite bifidobakterier. Och det här är ju också lite lustigt, för att det är ju inte alls så att laktobaciller är någon viktig komponent i våran tarmflora, utan anledningen till att man just har dem i såna här probiotika, det går ju tillbaka till Metchnikov, som var en forskare på 1800- och 1900-talet som åkte till Bulgarien, och där fick han för sig att folk var så gamla, vilket de naturligtvis inte alls var, utan det var bara det att det var en myt att de var det. Men de åt ju yoghurt, och yoghurten innehåller ju laktobaciller, och då tänkte han att det här är vad vi ska äta då i västerlandet för att få mycket längre liv och så. Och då har man ju kunnat i 5000 år jäsa saker och ting med hjälp av laktobaciller. Och det är en konserveringsmetod, för att de konkurrerar ut då andra bakterier som skulle bryta ner maten och bli rutten och smaka illa. Så att det är ju jättebra med laktobaciller ur matsynpunkt då. Det är surkål och det är filmjölk och det är permaskinka och så. Men tanken då att de skulle vara viktiga i vår tarmflora, det är ju nonsens, för de är ju jättefå nere i floran. Men eftersom man har hållit på och gjort mat av dem i tusentals år, så är de någonting som kallas generally regarded as safe, heter det förut. Det är en livsmedelslagstiftningsteknisk sak, att då kan du få tillsätta de här i maten eller ja, sälja dem som livsmedel. Men du kan inte ta någon riktig tarmbakterie, någon äckligare slaget, och göra någon smoothie av det och gå och sälja. För det finns inte tusen år av erfarenhet att de här kan man stoppa i livsmedel och det är inte farligt. Då. Så det är därför man har de här laktobacill- och bifidobakterieprodukterna då. Men de har ju ingen större effekt på att de återställer tarmfloran på något sätt, för att laktobacill är en extremt liten andel. Dessutom så finns det ju ingen anledning att tro att just laktobacillen har tagits död på av det här antibiotikat man har ätit.
Men om man nu har fått en sån här kur och det har blivit dåligt i magen och sådär, ska man bara vänta och hoppas på det bästa eller? Vadå?
Ja, det går ju över liksom. Om man inte drabbas av Clostridioides difficile. Om du verkligen ska återställa tarmfloran, då får du ju göra sån här avföringslavemang. Alltså, det finns folk som drabbas om och om igen av den här Clostridioides-bakterien, som är dessutom farlig. Alltså, man kan dö av det när den får breda ut sig i tarmfloran på grund av bristande konkurrens. Och då, i vissa fall, har man tagit tarmfloran från en vanlig frisk människa som har fått hela tarmfloran. Och den innehåller ju hundratals bakterier, kanske tusentals.
Men då stoppar man helt enkelt in någon annans bajs i sin tarm.
Mm, precis. Eller tar det uppifrån eller nerifrån då.
Detta som kallas avföringsdonation.
Just det. Och det är effektivt just mot den här Clostridioides difficile infektion. Och då har du också problemet förstås, att hur ska du bevisa att det absolut inte finns någon farlig bakterie där? Det är ju svårt. Men man gör det i alla fall i liten skala. Men det kan liksom aldrig bli någon kommersiell produkt sådär. För du kan inte sälja något sånt. För alla bakterier är ju definitionsmässigt farliga. Även laktobaciller. Men då har vi den här, i och med att vi har ätit yoghurt i tusen år, så har vi bestämt att det inte är så farligt. Nej, men jag tror inte att egentligen det spelar någon större roll heller. Utan man får vänta. Jag har ju sysslat mycket med tarmfloran och svenska barn till exempel. Och då har vi en av de vanligaste som heter Bacteroides. Det är många olika arter då. Och då är det så att om man inte fötts vaginalt med den vanliga vägen och exponerat för mammans tarmbakterier, så tar det 6 månader kan det ta innan man får de här bakterierna i det här svenska hygieniska samhället. Men min kompis som gjorde ju liknande studier i Pakistan, där tog det ju en dag. Det spelade ingen roll om du var född med kejsarsnitt eller vaginalt. Du fick ju samma tarmflora ändå i princip. För det var så dålig hygien på sjukhuset, så att man spred det här mellan barn när man skötte barn.
Det här är så svårt att förstå tycker jag. För att det är ju viktigt att det är hygieniskt på sjukhus. Men samtidigt verkar det på vissa sätt bra om det inte är det.
Nej, det är ju inget bra. Men jag säger bara, det är ju ingen som har visat direkt att den här tarmfloran är bättre än den andra. Det är ju det som är så skojigt, för det finns ju ett ton med kvasivetenskapliga publikationer om detta och veckotidningar, allting där står. Åh, tarmfloran ska vara sån och sån och den här är bättre och den är sämre. Du kan inte säga att så här ser en bra tarmflora ut och så här ser en dålig ut. Men du kan ju absolut säga att om du lever så här och så här, så får du mer eller mindre av vissa bakterier. Och blir du inte exponerad för bajs, så tar det ganska lång tid. För att vi lever så rent, så det är inte som förr. Man hade djur inne och man hade... Ja,
ja, men det är detta jag vill komma. Var det bättre när vi hade det så?
Nej, naturligtvis var det inte bättre. För vi hade ju mycket mer infektioner, naturligtvis. Men vi hade ju mindre allergier och autoimmuna sjukdomar och så. Men jag säger inte att det är just tarmfloran som du behöver ha. Men vi har ju ett immunsystem som är till för att skydda oss mot infektioner. Och då ser det ut som att när vi lever så att vi skyddar oss mot detta, vilket ju är bra, för att svenska barn dör ju praktiskt taget aldrig av svåra infektioner under första året, vilket man ju gör jättemycket i länder där man inte har den här utmärkta hygienen och så.
Behöver jag fundera på min tarmflora?
Absolut inte. Folk tänker alldeles för mycket på sin tarmflora.
Det lilla sädeskornet som såtts på våren, i en del fall på hösten, har vuxit upp till ett vajande ax. Det är en lång väg axet har att vandra innan det blir till limpa. En lång och besvärlig väg fylld av allehanda procedurer.
Lika glatt som det lät till det här underbara inslaget från 1954 är det inte alla som tänker om vete så här drygt 70 år senare. Till exempel våra lyssnare Edvin och Sigge. Hej, fråga Agnes, redaktionen. Äter vi människor för mycket vete idag? Det vill säga, är våra kroppar verkligen gjorda för att konsumera så mycket vete som vi gör? Vi har hört att tarmarna kan få det kämpigt och att det kan påverka hjärnan. Med vänliga hälsningar Edvin och Sigge. Ja, är våra kroppar verkligen gjorda för att konsumera så mycket vete som vi gör idag?
Ja, åtminstone om man är europé. Jordbruket uppfanns ju för 5000 år sedan nere i Turkiet eller Irak där. Och sen så vandrade de här jordbrukarna upp genom Europa och spred ut sig i hela Europa. Och vi har ju påverkats av det här under de här åren. Så att vi har gener som är faktiskt ganska anpassade för jordbrukskost. Man kan ju till exempel se det på risken att få typ 2-diabetes av snabba kolhydrater. Och då är vi väldigt, har vi väldigt låg risk på en global skala. Högst risk om man är i Sydamerika, särskilt ursprungsbefolkningen där. De tål inte alls något bra att äta vetebullar och sånt då. Så att vi är anpassade för detta. Men det finns ju naturligtvis folk som blir sjuka av vete. Av de här proteinerna som vi kallar gluten eller gliadin. Som vissa människor får en immunreaktion mot. En typ av allergi alltså. Men man får inte IgE-antikroppar, att man får T-celler och de skadar tarmslemhinnan. Och det är ett ganska allvarligt tillstånd för att man måste då låta bli att äta gluten hela sitt liv då. Och det kan ge också neurologiska skador och så, och den här sjukdomen. Men annars så får man ju inga hjärnskador av att äta vetebullar precis.
Men om man inte har glutenintolerans eller allergi eller celiaki eller du brukar kalla det.
Ja. Ja,
då kan man äta vete, det är jag gjord för att klara.
Absolut.
Utan hjärnskador.
Bara smärre.
Jag minns hur otroligt glad jag blev när du klev ut till mitt och det vita brödets försvar i ett tidigare avsnitt. Jag har faktiskt slutat ha dåligt samvete när jag tar en sån här mjuk god skiva.
Ja.
Men det kanske ändå finns anledningar att se upp.
Jag tänker på romarna, de älskade ju vitt bröd. Där i Medelhavsregionen, där är man ju besatt av det här vita brödet och man äter ju det jättemycket. Vi hade ju potatisen här uppe då. Ja, eller hade vi inte för början, det kom ju ganska sent. Innan hade vi rovor och lite gröt och sånt där som basföda då. Men det var ju verkligen en stor del av deras föda.
Men jag vet inte, när du säger så, det var romarna, men det gick väl inte jättebra för romarna?
Hade de bara ätit lite mer grovt bröd så... Ja, jag tror att de som var fattiga, de fick nog lite sämre bröd som var inte så vitt och fint. Så. Men just den här förkärleken för vitt bröd, den är ju gammal liksom, det är ju fint. Jag personligen då inte så, jag kan tycka det är gott så, men jag får gärna lite en klump i magen av det. Så jag äter mer de här grova sakerna. Men nej, det är inte farligt.
Men även Livsmedelsverket är ju lite sådär att man kanske inte ska äta för mycket vitt bröd.
Ja, men herregud. Visa med de 10 studierna som visar att just vitt bröd leder till för tidig död, så ska jag fundera på saken.
Men lite fladdrig, soggy in the midsection kan man ju bli ändå.
Ja, det kan man bli av mycket. Jag äter till exempel nästan inget vitt bröd. Jag är ändå lite bred på mitten.
Om jag ska försöka sammanfatta vad vi har pratat om idag, så verkar den troligaste orsaken till att vissa bajskorvar flyter vara att de innehåller extra mycket tarmgas.
Mm, det är nog väldigt bevisat kan vi säga.
Vad som stoppas in i ena änden påverkar mängden som kommer ut i den andra.
Mm, just det.
Att äta sin egen avföring verkar väldigt dumt på många sätt, men med största säkerhet leder det inte till mask i magen.
Nej. Ja, i magen, det kommer ju, det är maskar där, så kommer de ju till magsäcken om vi säger så.
Jo, men det är inte så maskan uppstår.
Nej, absolut inte.
Tarmfloran kan påverkas negativt av antibiotika, men brukar vara ganska bra på att återhämta sig själv. Det tar lite tid bara.
Mm.
Och sen var det här. Det mest bakterietäta området i Studio 42, Radiohuset Göteborg, är enligt Agnes Wolds odlingar våra egna fingrar.
Just det.
Det var ju väldigt snoppet.
Ja, inte sant.
Men puffskyddet här är ingen fara att krafsa på.
Nej, du kan suga på det om du vill.
Är det något viktigt du tycker att jag har missat?
Nej, det tror jag inte.
Tack för att du kom hit.
Tack.
Och såklart till dig som har lyssnat hela vägen. Vill du skicka in en egen fråga till podden så läser vår producent Hanna upp adressen alldeles strax.
Vill du också ställa en fråga till Agnes och Christer? Då mejlar du fragaagnes@sverigesradio.se. Det här var en podd från Sveriges Radio. Du hittar alla våra poddar i Sveriges Radio Play. Podden klipptes av Simon Westerdahl, ljud Mikael Ekblom och Simon Westerdahl, arkivsök Stefan Lysarides och producent det var Hanna Andersson.